Du Tommy, vad tänker du när du ser en sån här?
Men jag tror att kaffet blir gott. Å andra sidan, jag är ingen espresso-kille. Jag gillar liksom helt vanlig elbrygg.
Men jag har hört att den italienska ledaren, fascisten Mussolini, lär ha sagt riktigt italienare ska dricka riktigt kaffe och se till att alla italienska hem ska ha en sån här den åttkantiga mockabryggaren med sin karaktäristiska midja gjort i aluminium.
Stämmer det där verkligen?
Vi tar reda på det. Du lyssnar på Loppmarknadsarkeologerna i P1, där vi idag ska kolla till historien bakom mockabryggaren och sanningshalten i påståendet om att det skulle vara en fascistisk liten manik.
Con la caffettiera Mocha Express.
Quella che usiamo anche noi, caffettiera Mocha Express.
Ska jag ta och brygga en koppar nu då? Eller två koppar?
Ja, gärna tack. Mm.
Och dessutom har vi stiftat bekantskap med en mockabryggarälskare som var tvungen att lära om när hon skaffade en induktionshäll.
Värsta sortens modernitet. De som pajar för oss med stort loppishjärta. Jag heter Maja Åström.
Och jag heter Tommy Jönsson.
Vad gör du nu, Erika?
Nu häller jag ut så här kaffesumpen i komposten. Och det är en av grejerna som jag verkligen gillar med så här mockabryggare, att de inte... Kolla, märker du? Så här torrt. Att det liksom det blir inte så blött. Så man kan slänga dem i de papperspåsarna utan att det är liksom, att de går sönder. För så funkar ju inte med om man gör press och kaffe till exempel. Då blir det helt uppblött.
Det här är Erika Hallhagen.
Ja, nu häller man ju i, precis som i en vanlig sån här mocka... bryggare, så häller man i.
Hon är mockabryggarentusiast.
Och här kommer det till det lite trixiga när man har en induktionshäll. För att förut var det så himla enkelt. Man satte kannan på plattan, satte på sexan och någon minut senare så hade man sitt kaffe. På induktionshäll går det så himla fort. Så sätter jag på nian nu som är det högsta. Då blir hälften av vattnet kvar där nere. Det blir bara lite. Så nu har jag... Nu smyger jag på värmen lite grann istället.
Ska vi se, händer det någonting?
Nej, det händer ingenting. Det här är alltså tålamodskrävande. Så att, det kommer ta en stund. Vi kommer få göra som i matlagningsprogram. Och så kommer du få liksom...
Vi har redan förberett.
För nu känner jag att det börjar bli lite varmare lite grann. Men det är fortfarande en stund kvar. Liksom. Mm. Så vi skyndar inte på någonting. Annars kommer det inte bli någon kaffe.
Vi svenskar. Vi tar vårt kaffe på stort allvar. Vi är det land som konsumerar mest kaffe i världen. Ja, näst efter våra grannar i öst, finländarna. Där dricker de ännu några fler koppar per dag och person.
Ja, men nu tar vi öka värmen här lite grann. Nu tror jag att nu har den fått smyga igång här ordentligt, så vi tar...
Men det är några minuter som du var tvungen att vänta här.
Ja, jag brukar faktiskt inte, det är på känn. Jag har inte klockat det riktigt så. Jag tog ett till femman.
Hur var det nu med den där traditionellt åttakantiga mockabryggaren i aluminium? Den där med sin undre behållare där man häller vatten. Med sitt mellanparti, eller midja, där filtret sitter, där man lägger några mot kaffe. Och sist, men inte minst, den övre behållaren där kaffet då till sist pressas upp eftersom det skapats övertryck i den undre behållaren när vattnet börjar koka. Hur var det med den?
Jo, den uppfanns 1933 av italienaren och ingenjören Antonio Bialetti. Den här mannen hade under 20-talet jobbat i den franska aluminiumindustrin och lärt sig allt om den metall han sen kom att använda i sin kaffebryggare.
Så mycket sen.
Nu vrider upp lite.
Ja, nu tar jag och vrider upp här. Nu har vi fångat dagen tillräckligt. Nu ska vi se om det blir något fjutt i den här. Har du? Nu börjar det.
Vad suger man blir på kaffe?
Ja, kan man öka lite mer för att verkligen se till att det är liksom...
Tidigt 30-tal, sa du. Då skulle ju det där påståendet om Mussolini och det riktiga kaffet parat med mockabryggaren kunna stämma, eller hur?
Vi ska se. Här är en som skrivit om romansen mellan kaffe, aluminium och bandet till den italienska fascismen.
Well, Mussolini was was very interested in modernizing all kinds of aspects of Italian culture.
Det här är Jeffrey Schnapp. Han är verksam vid universitetet i Harvard i USA, där han bland annat leder arbetet vid kunskaps- och idélabbet Metalab. Och Jeffrey, han har intresserat sig för historien bakom designen, arkitekturen och materialen vi har runt omkring oss.
And coffee drinking, particularly espresso coffee drinking, had become, by the time of the fascist decades, associated with the new Italian, with a kind of active, productive, mobilized citizenry. And so there was an effort to promote coffee, coffee importation and coffee consumption, and to support the industries that were involved in the manufacture of espresso machines, as well as domestic coffee making machines like the Bialetti Mocha Express. So absolutely, there was a government push in this direction.
Va? Stämmer alltså?
Nah, som alltid när man kollar en bra historia så stämmer det inte riktigt, bara delvis. Jeffrey Schnapp menar att utan den fascistiska regeringens tankar om framtidens italienare, men också höga tullar på stål för att hjälpa den inhemska marknaden och en hel del andra faktorer, ja, utan det så hade det kanske inte blivit någon kanna att prata om.
Så då var det inte så att alla italienska hem var tvungna att ha en sån här?
Nej, för mellan åren 1933 och 1940 så såldes bryggaren i 70 000 exemplar, vilket ju skvallrar om att det inte kan vara sant. Jag menar, det är en siffra ganska långt under hur många italienska hushåll det fanns under den tiden. Det var faktiskt först när Antonios son Renato tog över 1946 som det blev en storsäljare, både i Italien och i övriga världen.
It's real golden era is really in the post-World War II era, when pretty much every Italian household can count on the presence of a Mocha Express at home.
Och efter andra världskriget var ju Mussolini inte riktigt på banan längre.
Nej, 1946 så hade han ju dessutom gått ur tiden helt och hållet. Men bryggaren levde vidare och den finns både en och annan på loppisen också här i Sverige.
Fast den i aluminium funkar inte alls på en modern induktionsspis. Det kan till och med vara knepigt att få kaffet bryggt i en bryggare av rostfritt stål om du har den här typen av häll. Det blev mockabryggarentusiasten Erika Hallhagen smärtsamt medveten om.
När förstod du att det var problematiskt med induktionshäll och en sån här kanna?
Ganska snabbt, eftersom jag ju gjorde precis som jag gjorde på den gamla stenåldersspisen och vred på full fräs, och då bara blev det lite bottensats med kaffe i den övre kannan och allt vatten var kvar där nere. Jag jävlar, tänkte jag då, att jag inte ska kunna få dricka mitt mokakaffe, eftersom jag tycker att det här är bästa sättet att dricka kaffe på. För pressobryggare tycker jag blir för grumligt och för kallt. Och bryggare är inte jätteförtjust i bryggare, och så tar det ganska stor plats. Och espressomaskin också. Så att det här tycker jag är ultimata. Och det här, till skillnad från kokkaffe, så blir det ju inte heller sumpigt. Men nu är jag ganska nöjd i och med att jag har lyckats runda tekniken.
Du har hittat väg runt systemet.
Precis, ja.
Tar vi heller upp här nu då. Har vi värmt lite mjöl. Så.
Det var alltså historien kring ett påstående och ett vardagsföremål som du kan hitta på andrahandsmarknaden.
Hur tar du ditt kaffe, Tommy?
Svart, helst elbrygg. Får gärna stått ett tag så det blir lite extra garvsyra.
Hur kom du fram till det?
Men det är ju det kaffet som oftast finns. Och behöver man kaffe, då tar man det som finns.
Så kan det vara. Loppmarknadsarkeologerna i P1 görs av produktionsbolaget Rundfunk Media för Sveriges Radio.